Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det torsdag igen och vi har sektpodden igång. Välkommen till Rigmor och Emmas sektpodd. Ha Rigmor, idag så har vi mycket vi vill säga. Jag har tänkt på en sak som jag skulle vilja börja med. Får jag göra det?
Ja.
Jo, men jag har tänkt på det här. Från förra gången så pratade vi väldigt mycket om hur det var att leva i Knutby under de här åren. Från det att jag kom dit och hur det var för mig. Och också det faktum att det inte är så enkelt som att säga att man bara har varit ett offer eller varit en förövare eller att man har både lidit och man har orsakat lidande kanske. Och du har många gånger använt en väldigt bra bild för att förklara det för mig och för andra också vet jag. Kan inte du dra den?
Jag tror tänker att du på trafikolyckan?
Ja, precis. Den tänker jag på.
Ja, vi kan börja med att det är så med oss människor att vi har två hjärnhalvor. Och om man är en högerhänt människa så har man liksom med sin högra näve förmåga till kraft. Piskar man mattor eller slår man någon på käften är man starkare med höger sida. Man har också precisionen. Man skriver bokstäver, siffror, kan se efteråt tydligt vad det var man dokumenterade. Och det tredje är förmåga till fokus, träffsäkerhet. Alltså ska man kasta en snöboll, träffa rätt eller kasta pil eller spela tennis så är man mer träffsäker med den sidan. Det här kan man överföra till mötet och kommunikationen med medmänniskor. Så att i ett läge när jag är kraftfull, fokuserad, har kontroll, då minns jag och agerar på ett speciellt sätt. Och det här ligger kopplat till funktioner i människans vänstra hjärnhalva. På den andra sidan, alltså nervbanorna korsar sig ju i nacken. Så på den högra sidan, in i vårt huvud, och det som vi gör bättre med vänster kroppshalva, det har att göra med att vi känner beröring tydligare. Och vi känner även smärta tydligare. På vänster kropp, även vänsterhänta människor, de har ju små öar med tvärtomfunktioner inne i hjärnan. Men i det här fallet är vi lika allihopa. Och då förstår ju du att när jag säger beröring, ja men ett bildspråk är, jag blev så berörd. Jag blev rörd, ja då är det starkare. Då har man kanske klumpen i halsen. Var jag gripen, ja men då var den här känslan så stark så den höll mig i sitt grepp. Och jag kunde inte låta bli att börja gråta, kanske. Och det här gör att när vi människor är sårade, någonting gör ont, någonting känns, ja, men då minns vi det med den här delen av oss själva, som är liksom vänstra hjärtsidan brukar man säga. Hjärtat sitter ju rätt mitt i kroppen, men när man lyssnar på hjärtljuden så hörs de tydligare till vänster. Så okej, vi kan kalla det hjärta och smärta sidan. Om vi då går tillbaka till vad som har hänt i en miljö som i Knutby, Philadelphia, i Knutby-sekten och i andra sekter, så är det ju så att de som har övertag kanske är i underläge i sin tur. Men när man har övertaget mot dem som står under, då då agerar man med den här kraft, fokus, kontrollsidan. Och när man är rädd för någon, är i underläge, måste lyda, då känner man med den här hjärta, smärta sidan. Och de minnena lagras på olika ställen, billigt talat, inne i vårt minnesmagasin. Så att om man tänker sig så här, att någon sitter, du eller jag, sitter i bilen och kör. Det är mörkt och på landsvägen, man har sitt mål, man är på väg någonstans. Så känns det plötsligt duns i bilen. Vad var det? Det var nog en gren. Möjligen en grävling. Och så kör den här personen vidare. Men om det inte var en gren och det var ingen grävling, det var en medmänniska. Den kan ligga kvar på vägen. Den kan vara så allvarligt skadad så den har men för livet. Då kommer de här två personerna ha varit med om samma händelse, men de har fullständigt olika minnen av vad det var som hände. Och de har helt olika upplevelse och följd av. Alltså den som höll i ratten menade inget illa. Men den som blev överkörd kommer aldrig att glömma vad det var som hände. Mm. Och den föraren som var på väg mot sitt mål hade inte till avsikt och skada. Han trodde att han eller hon gjorde rätt. Men ändå kommer han eller hon att hållas ansvarig för den här skadan man orsakade. Mm. Och då tänker jag så här, att när jag pratar med er som har varit med i Knutby Philadelphia, så är det väldigt tydligt det ni har lidit av. Och det är minst de här smärtsamma, förutmjukande situationerna väldigt väl. Mm. Men det är svårare att komma ihåg hur gjorde jag illa någon annan. Därför det hör till att vara i det här fokuskraft, kontrolljaget. Att man inte har empatin med sig på samma sätt. Det var trafikolyckan som bild.
Ja, men precis. Det var den berättelsen eller den bilden som jag tänkte på som du har berättat för mig flera gånger faktiskt när vi har pratat om tiden i Knutby och hur människor har upplevt den. Och jag ville att du skulle berätta den därför att för mig är det viktigt att poängtera just det faktum att vi har alla, mer eller mindre i alla fall, varit både förare och blivit överkörda. Och därför är vi både offer och förövare. Och det är viktigt att komma ihåg för att kunna förstå varandra åtminstone bättre.
Ja, jag vill historien. Ju, om jag får göra ett inpass igen så är det allra tydligast när jag pratar med unga vuxna som har växt upp som barn. Mm. För som barn är man sist i hierarkin. Och ändå har det funnits hierarkier barnen emellan också. Men det är svårt för föräldrar att höra att de har orsakat sitt eget barnlidande. Mm. För det har ju konsekvenser för relationen. Det är inte så lätt läkt.
Nej. Nej, och det är ju det som är hela den här historien, att det finns väldigt många, som du ser, relationer som har blivit skadade i det här, och det är inte så lätt. Och det är också viktigt i den här berättelsen som jag berättar nu att poängtera att jag har varit både förare och jag har blivit överkörd. Och jag ska försöka i alla fall att beskriva de här båda.
Låt oss börja med när du satt vid ratten, billigt talat.
Precis. Ja, jo, men det var ju i och med att jag var pastor, så var jag ju liksom naturligt i toppen av hierarkin i församlingen. Och därav så har jag ju suttit vid ratten vid flera tillfällen när människor har farit illa på olika sätt. Mycket kanske bara av att faktiskt få vara i toppen. Så körde man över människor därför att man fick en makt. Människor lyssnade på en, människor följde vad man sa, och precis som jag sa i förra avsnittet så stiger det faktiskt en åt huvudet. Alltså det gör det att man får makt, och det är väldigt få som klarar av det, skulle jag säga. Och att hantera det. Man måste vara väldigt, väldigt medveten om vad man gör, annars kan man skada människor. Så att på det sättet så har jag också varit där. Ja.
När du var pastor, hur såg din dag ut? Du jobbade inte som sjuksköterska då, om jag har fattat rätt?
Nej, det gjorde jag ju inte eftersom jag fick sluta som sjuksköterska så småningom. Jag jobbade ju bara ett år, som jag sa i förra avsnittet. Utan min tillvaro såg ut, den var ju att vara hos Åsa. Eftersom Åsa då var, hon var ju definitivt toppen i hierarkin och skulle liksom ha mest upppassning och allting skulle funka omkring henne. Eftersom hon var så viktig så var min tillvaro handlade väldigt mycket om att vara nära henne. Från början kanske det handlade mycket om att jag skulle lära mig av henne och så småningom. Men så det där blev mer och mer handlade om att se till att det funkade hemma hos henne rent praktiskt i mångt och mycket.
Alltså, jag har tänkt mig att ni verkar ha jobbat som hembiträden. En grupp kvinnor runt och en och annan man som allt ifrån matlagning, städning, tvätt. Har jag fått rätt klart?
Men det var så. Det fanns många utav... Det var ju så att om man ska gå tillbaka... Jag vet att förra avsnittet så pratade vi om vad som var innan 2004.
Ja.
Om vi nu ska gå och prata lite grann om vad som hände efter 2004. Mm. Alltså 2004 var ju mordet. Så var det så att efter 2004 så kom någonting som vi kallade i efterhand också har kallat för frihetstiden lite grann faktiskt. Därför att då var det som att vi fick världens ögon på oss. Och då skulle det vara normalt. Så att inte det här som var lite konstigt ändå i församlingen som vi på något sätt ändå visste om var konstigt skulle synas. Så jag kommer att Åsa hon uppmuntrar oss att åka till våra familjer och anhöriga och försöka liksom, åka på semester, göra de här vanliga sakerna, se till att det ser normalt ut. Så det var en liten lättare period på ett sätt. Samtidigt som vi då försökte parera hela den här mediebiten som var helt vansinnig. Den karusellen vi hamnade i med ett medieuppbåd som var... Ja, fanns inget normalt överhuvudtaget i det. Och det är en historia i sig som vi skulle kunna gå in på någon gång. Men så det var en tid där. Och jag var ju mycket hos Åsa som jag sa tidigare.
Vilka tider på dagen?
Det här handlade ju... Det var under långa perioder men det ökade ännu mer för att 2008 så gick ju Åsa undan. Alltså hon isolerade sig helt enkelt i sitt hem. Syntes inte församlingen längre. Många av församlingsmedlemmarna såg henne ju bara i media faktiskt. Utan hon fanns inte.
Men de hade
inte, liksom...
porträtt har jag förstått. Hade porträtt hemma på henne.
Precis. Hon fanns överallt fast syntes inte i fysisk gestalt. Så var det. Men jag var ju hemma hos henne och hos henne för att se till att allting funkade. Vi var en grupp som fanns omkring henne och vi träffades så vi åt tillsammans, vi fikade tillsammans och vi skulle liksom söka efter vad som skulle hända nu och vad Gud ville. Och Åsa var liksom, ville hela tiden ha oss omkring sig som skulle bekräfta henne som Kristi brud och vi skulle liksom uppmuntra henne och skapa det här plattformen som hon skulle ha på något sätt. Och i det så innebar det också som du sa att det funkade rent praktiskt. Så det var absolut ett gäng som betjänade henne med de här sakerna. Och det fanns de som hade mycket mer den rollen än vad jag hade som verkligen fick slita ska jag säga.
Så vem höll i ratten inne i Åsa Waldaus stuga?
Jag ska ju säga att det är främst Åsa men även till exempel de andra. Det är det här som är så svårt att säga eller beskriva det, för att ibland höll vi ratten allihopa. Vi körde nog varandra ganska bra även där inne skulle jag säga. Faktiskt. Mm. Dock skulle jag nog säga att Åsa inte blev överkörd särskilt mycket för hon var den som ändå alltid var högst i toppen.
Det var ingen som gick på henne?
Nej. Inte på det sättet i alla fall, inte. Nej. Så tydligt som så det var en väldigt speciell tillvaro vi hade innanför de där väggarna.
Om man då ser utanför de väggarna där du hade där du satt vid ratten och hade en upphöjd position, om du tänker dig att någon kan ha känt sig just överkörd, om vi använder den bilden av dig, i vilka sammanhang kan det ha varit, tror du?
Nej, men jag tror ju att det var så att, och det är det här som är så knepigt, därför att på samma sätt som jag hade min roll hos Åsa där jag städade och fixade och donade och hjälpte henne med saker, så för att det skulle fungera hemma hos mig, jag hade ju barn och en familj och ett hem, så var det någon som skulle hjälpa mig hemma hos mig i sin tur. Och det funkar så i stora delar av församlingen att den ena städar oss den ena och den andra städar oss den andra, och allt för att det skulle fungera. Och jag tror att den som då var hemma hos mig kände sig många gånger överkörd av mig, som då var den som behövde hjälp och liksom var högre uppsatt och fick liksom, de visste ju inte vad jag stod i eller vilken press jag hade, den syntes ju inte. Och så här tror jag att det fungerar. Och därför kände man sig absolut överkörd från olika håll.
Om du behövde gå till tandläkaren till exempel, eller frissan, eller köpa några kläder, eller hur var dina frihetsgrader i den här tillvaron?
Nej, de var inte särskilt stora. Vi som fanns kring Åsa, jag säger vi som fanns kring Åsa, det fanns, jag kan inte svara för alla runt omkring hela församlingen, men för oss där har jag ju sett, så hade vi, det var alltid förenat med väldigt mycket obehagligheter och svårigheter att be om lov, för det var så det var, att få göra någonting annat på dagen än att vara just hos Åsa på Kullen, som det då hette. Kullen kallades den platsen där hennes hus, stuga fanns. Så man drog sig för att göra sådana saker. Man försökte alltid göra det på förmiddagen när hon sov, för hon sov ofta på förmiddagen, att man kom lite senare till henne, kanske vid 2-tiden.
Kunde hon sova ända till 2-tiden?
Ja, det gjorde hon. Hon var också ofta uppe sent på nätterna.
Och hon vände på dygnet.
Vände på dygnet, ja. Och därför så fanns det en liten tidsfrist på förmiddagen när man kunde göra sådana saker. Men att be om att få, det var så svårt. Det blev förenat med så mycket obehag och så svårigheter. Så man drog sig för sådana saker. Samtidigt som det var ju det bästa som fanns, var ju när man fick en möjlighet att göra någonting annat en dag. Åka iväg och bara åka och storhandla eller käka hamburgare på Max. Så löjliga saker som man idag kan tycka. Men då var det betydde jättemycket att bara få göra en sån sak. För det var så sällan man fick det.
Ja, det du beskriver nu, det är egentligen vad vi försökte förklara i förra avsnittet som normaliseringsprocessen. Alltså det blir såna obehag när man ber att få göra någonting av eget initiativ, så att man släcker ner sitt initiativ självmant. Man undviker bråk, man undviker bestraffningar, man undviker hela det här upprörda, obehagliga, oberäkneliga. Och då har man liksom börjat att lägga det inom sig själv, lydnaden eller anpassningen. Och det är det.
Ja, precis. Därför att det, till att börja med så kanske man försökt åka på semester eller man försökt göra sådana saker. Men det var, till slut så blev det blev var större obehag och jobb att be om sådana saker än att bara låta bli. Då släcker, som du säger, man släcker ner det man själv vill. Ja. Och så var det många stycken. Man släckte mer och mer. Och det tror jag många känner igen sig i utav för detta medlemmar på olika områden och kanske olika mycket. Ja, det har ju du vet ju.
Jag lyssnade precis det. Ja. Och det är liksom ett kännetecknande drag, tänker jag, för när man har varit medlem.
Ja.
Men sen händer ju någonting som gör att du, från att ha varit en av de högt rankade i sekthierarkin, byter position. Kan du beskriva den växlingen? Vad var det som hände?
Ja, jag ska försöka att beskriva den växlingen. Alltså, det var ju så att jag, när man var hos Åsa, så åkte man ju, som jag har beskrivit förut, det här bergochdalbanan med upp och ner, fram och tillbaka. Ena stunden var man bra, sen var man dålig. Man gjorde fel, man gjorde rätt. Och det här var ju ständigt pågående. Men det ökade, för min del ökade mer och mer ju åren gick, att det blev kortare och kortare perioder där allting var bra. Det var längre och längre perioder när allting var fel. Och jag kände mer och mer att mitt liv var outhärdligt, när jag märkte att jag vill inte leva så här. Jag konstaterade att min son började komma i åldern att börja skolan, och då började jag känna så här att jag kommer liksom inte träffa honom mer när han börjar skolan. Därför att då har jag, när han går till skolan på morgonen, då är jag hemma. Och sen när jag går till Åsa då vid 2-tiden, då har han kommit hem. Och sen när jag kommer hem, då har han gått och lagt sig. Alltså jag kommer aldrig träffa honom. Och det var så här panik för mig. Jag kan inte, och jag vet att jag, och det här vågade inte jag yppa för någon, men knappt för mig själv. Men det här växte liksom, bara paniken över att jag vill inte leva så här. Det här är inte ett liv. Jag vill inte ha det så här. Det kan inte vara meningen att mitt liv ska gå ut på det här, år ut år in. Och det här löser ju säkert igenom att jag kände så här. Så jag fick mer och mer, och det handlade mycket om att jag var fel i den bemärkelsen att jag var egoistisk, att jag hade liksom tänkte för mycket på mitt eget liv, jag hade liksom egna saker och så vidare. Det här som jag idag vet är det normala. Och det där löste jag igenom. Så en dag till slut, för att göra en lång historia kort. Och det här var 2010. Jag hade då fått min dotter, mitt andra barn, i januari 2010. Och hon var, kan det vara någonstans på vårkanten där, som Åsa till slut liksom kör ut mig. Rent fysiskt säger att du går härifrån. Jag vill aldrig mer se dig. För du ja, jag hade gjort för mycket fel i hennes ögon. Och hon säger till mig att, men går du nu så kommer du aldrig mer tillbaka. Och jag vet att jag försökte lite lamt.
Hallå, nu måste jag bara säga, det ligger ju redan här, en av de här motstridigheterna, motsägelserna.
Ja.
Gå härifrån.
Mm.
Går du härifrån nu så kommer du aldrig tillbaka. Mm. Det är ju som att hon både säger åt dig att gå och hotar dig om du går.
Mm. Ja.
Fattar jag rätt?
Ja, absolut. Och i det så försökte jag ju säga att, nej, men då vill jag inte gå. För det var ju som att man skulle övertyga henne på något sätt om att, nej, men det vill jag ju inte då. Men då var hon ju rosenrasande och sa att nu att jag försökte sätta mig upp mot henne. Och då gick jag. Och kände att okej, nu har jag lämnat och jag kommer nog inte komma tillbaka igen. Jag visste då inte vilket pris jag skulle betala med det, som jag, hur det sen blev. Och det var nog bra, för då hade, vet jag inte om jag hade orkat. Men efter det sen, så det här var så 2010, så träffade jag inte Åsa någon mer. Förrän ett par tillfällen sen efter att allt hade spruckit, och det var 2016.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Så det tog 6 år innan jag träffade henne.
Och vad hände nu i ditt hem? Blev din man också nedsatt i samma position som ni som par blev?
Nej. Min man Peter, han var ju pastor, han var ju föreståndare i församlingen då. Det här var ju ett ska man säga, nederlag för honom att hans fru hade liksom hamnat i den här positionen. Och jag tror att den första kanske året så försökte man säga, alltså de som fanns runt omkring Åsa, för det som egentligen hände när man åkte ut, det var att man blev utfryst, man blev mobbad, man hamnade utanför gemenskapen. Och det här är det många som har upplevt i Knutby, så det här vet, de som har varit med vet väl vad jag pratar om nu. Det här var absolut inget unikt för mig, men det här är min berättelse. Man blir utfryst, man får inte vara med i gemenskapen längre, och man ska bli tillrättavisad och liksom, så att man hamnar rätt igen utav de som finns runt omkring en. Och det här började liksom med mig då. Jag fick inte vara så Åsa, men jag skulle göra andra saker. Jag fick jobba, jag fick måla om hemma hos folk. Jag fick städa hemma hos folk, laga mat. Jag fick hjälpa till, jag fick göra massa sådana straffarbete för att komma till rätta igen. Och den som framförallt var min övervakare, det var ju den här andra pastorn då, Urban Fält, som fanns vid Åsas sida, som var hennes närmaste. Han var, jag var så rädd för honom. Han var så otäck och skällde på mig. Inte bara på mig, på många, men det här är min upplevelse av att så jag gjorde allt för att undvika honom, och liksom, och någonstans, och det jag fick höra var hela tiden att du har ju fått som du ville, var nöjd nu, för du ville ju inte vara kvar. Och någonstans så visste jag ju att det var ju faktiskt så Jag hade ju liksom längtat efter att slippa vara hos Åsa och nu slapp jag det. Så då blev det som att jag fick, de fick ju rätt i anklagelsen gentemot mig. Så jag skyllde ju på mig själv för att jag var så dålig som då hade lämnat och ville det här.
Så det här är normaliseringsprocessen när den blommar som värst, vill jag säga. Där du till och med du blir utkörd och sen så får du anklagelser och blir utfrusen för att du inte är med, där du inte får vara med och du introjicerar, du lägger på dig själv en skuld och en skamkänsla. Mm. Det här med att bli isolerad, att inte få vara med i gemenskapen. Inte bara för oss människor, vi är ju sociala varelser, men faktiskt för flockdjur överhuvudtaget så är det otroligt otäckt att inte få vara med i flocken, i gruppen. Och i evolutionens perspektiv, i 100 000 års perspektivet på våra instinkter, det vi har medfött, så har det varit har det betytt livsfara att man inte är i skydd av sin grupp.
Just det.
Så när jag var liten, då fanns det ett begrepp som hette så här, en bestraffning mot barnen. Gå i skamvrån.
Mm.
Och i skamvrån, där var man ensam förstås. Och där skäms man. Mm. Det var aldrig så att det satt två eller tre i den här vrån. Utan man skulle sitta ensam. Och det är en erfarenhet som jag har lärt mig i mitt arbete med människor i psykoterapin. Att när man blir ensam så börjar man att skämmas. Det är som om det där två är kopplat inom en. Och det är därför när man skäms så har man liksom graderat sig själv lägre ner i aktning.
Mm.
Så man, det kommer ett självförakt av att man skäms. Man drar sig tillbaka, man drar sig undan. Och det kan jag säga i mitt yrke då, som läkare, som psykoterapeut. Ja, men om den här personen i skamvrån känner att ja, men jag kan prata med Rigmor. Jag kan berätta det här jobbiga, det här jag skäms för. Och om hon gillar mig i alla fall, då är inte jag ensam i skamvrån. Och då är man kanske en minoritet, vi två. Men det händer någonting när man slipper vara ensam. Och det är den mekanismen som är så utstuderad och så otäck. Om vi pratar om barnflickan i Knutby. Mm. Om vi pratar om var och en som har varit i de här utfrysta, vara fel positioner. När man blir oberörbar. Man blir som en omänniska.
Mm. Ja, men man blir som pestsmittad för omvärlden faktiskt. Och jag, när du talar om det så jag känner att jag liksom, jag känner den här känslan som jag vet att jag delade med så många i perioder i Knutby. Jag tänker på flera av mina vänner som också har varit utsatta för samma sak. Och det är en fruktansvärd känsla. Du vet inte något som är så vidrigt som att bli ignorerad av de man har omkring sig. Och för att tala om min väg så var det så att man försökte få mig till rätta till att börja med. Liksom, kanske första året. Och då var det ständigt.
Vadå få dig till rätta?
Alltså att skälla på att, liksom, att jag skulle göra rätt. Att man skulle hjälpa mig. Liksom, det var ju det.
Till vad?
Till att komma tillbaka till Åsa. Att jag liksom på något sätt då,
komma tillbaka till
Åsa. Hennes, för det var ju det som var min plats. Liksom. Jag hade ju svikit min plats efter att jag inte var där längre. Det var ju mitt fel. Jag hade ju svikit min kallelse. Det
men
viktigaste.
Det var ju hon som körde ut dig.
Ja, men det var ju för att jag hade blivit fel. Det var ju för att jag hade gjort fel. Det var ju mitt fel att hon hade varit tvungen att göra så.
Varför hade du gjort som var fel?
Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte än idag riktigt vad det var jag gjorde fel. Det jag gjorde för, som var fel var väl att jag helt enkelt ville vara med min son. Till
och, då,
exempel.
Och då är vi verkligen i normaliseringsprocessen. Ja. När man inte ens vet varför man är en mamma och man vill vara med sitt eget barn. Mm. Och det är fel.
Mm. Ja, idag så ser jag ju det här klart tydligt, men då gjorde jag ju inte det. Och man kämpade och jag fick alltid också höra att, för jag frågar ju ständigt liksom, vad har jag gjort för fel, hur ska jag göra för att komma till rätta? Jag försökte verkligen. Man
vem frågade du då?
Sitt hår. Det var ju framförallt då Urban, pastorn, och även min man. Som hamnade också på den sidan, att han blev min fiende också. Även min man blev min fiende i den bemärkelsen att alla ställde sig runt och blev emot mig som jag upplevde det och som det var. Och när jag frågade vad jag gjort för fel så fick jag alltid höra att du vet vad du har gjort för fel, så se till att göra rätt igen. Ja, men jag förstår inte. Jo, du förstår visst. Var inte så arrogant runt ens. Alltså det var liksom, det spelar ingen roll vad man sa. Och det här, jag kämpade med det här och fråga och försökte och försökte. Till slut kom man till en punkt där man känner att det går inte. Eller jag kom i alla fall till en punkt där jag kände så här, det spelar ingen roll vad jag gör. Det hjälper inte. Jag tror att jag gav upp till slut. Mm. Och när jag gav upp så tror jag också att de andra gav upp. Och jag visste också att, därför att jag hade fått höra tidigare att det värsta som finns, det farligaste som finns, det är när man inte längre försöker hjälpa. För då är den personen så utom all hjälp. Och jag hamnade dit till slut att man till och med ignorerar mig och struntar i mig. Jag blev helt utfryst att man inte ens försökte hjälpa mig till rätta, för det var ingen idé. Jag var så illa ute.
Hjälpa till rätta? Var det att man kom och lagade mat och hjälpte dig med städningen? Och
Nej. Utan att man skulle tala mig till rätta och jag ställde hem hos mig var det inte tal om, utan då fick jag ju ställa hem på någon annan om jag skulle få hjälp i så fall. Alltså det är det här som är så nästan svårt att förklara till och med, för jag vet knappt själv vad det var de hjälpte mig med eller försökte hjälpa mig med.
Alltså jag kommer med ledande fråga. Ja. Frågan är, det jag vill fråga, skällde de på dig?
Ja.
Jag menar, att hjälpa till rätta, det var att skälpa med mina begrepp, med vi som är utomstående. Mm. Att vara aggressiv och hacka på en människa som är tillintetgjord och ber om hjälp. Hur ska jag bära mig åt? Mm. Och få höra, det vet du själv.
Mm. Ja, nej men och det, alltså det är fruktansvärt. Det är nästan så att man än idag när man pratar om det så känns det som en det känns overkligt att man har varit med om det. Att det var så, men det var så. Och, och i den här processen så var det som att när jag kom till den här punkten där man började strunta och ignorera, så var det som att jag ändå någonstans kunde slappna av, för då blev jag inte, i alla fall inte som du säger, hackad på hela tiden. Mm. För jag var som till exempel den här pastorn Urban som då skulle... Jag visste att enda vägen tillbaka är att jag liksom ber honom om hjälp. Han var liksom min väg tillbaka till Åstad då, säger jag. Och det var, alltså det var hemskt. Han var skällde, var elak. Jag gjorde allt för att undvika honom. Han kunde håna mig när jag pratade. Jag var löjlig när jag grät. Härma mitt tal. Göra sig löjlig över mig. Säga att det jag gjort var det värsta och jämföra mig med andra onda människor i historien eller filmsekvenser eller vad det kunde vara för någonting. Så jag gjorde allt för att undvika honom, samtidigt som jag visste att jag måste ta mig fram till honom och försöka liksom få hans hjälp för den enda vägen tillbaka. Och så det blir så motstridigt. Så man, det blir liksom
alltså det är den här
kortslutning nästan till slut.
Ja, men det är kortslutning därför att det är liksom den otäcka makten i en sekt, det är precis det du beskriver och där du nästan tystnar för att det går inte att få en logik.
Nej,
att förklara det.
Det är svårt att förklara, det är jättesvårt.
Och det beror på motstridigheten, att det är en inbyggd motsägelse. Det kallas att man hjälper medan man i själva verket skäller och är fientlig mot den här. Så kallas det hjälp och man tror att det är hjälp.
Ja, och jag tänker också på det att eftersom vi hade så effektivt stängt ut omvärlden under så många år, så hade man ingenstans att gå. Så man var så utlämnad till liksom en ensamhet och en tro på något sätt. Eller hade liksom ingenstans att gå heller.
Nej.
Så att på det sättet blev man ju ensam i dubbel bemärkelse. Men min tillvaro på något sätt, den hamnade till slut att jag var hemma och jag tog hand om mitt hem och mina barn. Och det slutade med att jag fick inte ens hjälpa till hos andra eller göra någonting. Och det blev någonstans ändå lugnare till slut. Även om det var jobbigt så blev det lugnare.
När återtog du ditt yrkesarbete som sjuksköterska?
Ja, det var 2012.
Så det var under den här tiden när du var utfryst?
Ja, för i och med att jag slutade som pastor och liksom, så fanns det ingen anledning för mig att inte jobba. Och då var det, sades det liksom, och då fick jag ju, och det var ju jätteskönt faktiskt att få börja jobba om väldigt skakigt, ska jag säga. Jag har inte jobbat som sjuksköterska så många år, att börja igen kändes ju, men jag fick fantastiska jobbakompisar och chef och sådär som uppmuntrade mig trots att jag inte jobbat på så många år och kom igång igen. Och det var jätteroligt. Och en tillflyktsort som vi pratade om sist, en oas. Mm. Där man kunde få vara sig själv. Jag fick vara vuxen, självständig och fick liksom vara mig själv faktiskt. För det var jag inte, varken hemma eller i församlingen. För hemmet blev också en fruktansvärd plats att befinna sig på. För där hade jag också människor som fanns i mitt hem, som, alltså inte familjen, som skulle ha koll på mig och som rapporterade vidare till Åsa och skötte mig, hur jag städade, hur jag skötte barnen, hur jag gjorde och så vidare. Så att man var alltid liksom, det var när man var ensam som man fick liksom bara kunde slappna av i sig själv lite granna. Men annars så hade man ju alltid. Och det här vet jag att många har liknande berättelser som jag. Och det är fruktansvärt att människor har blivit utsatta för det här.
Jag tänker på om du säger att din man Peter inte var utfryst, utan hände det att liksom människor ifrån församlingen kom till ert hem, kom för att träffa honom i det här fallet, och hur blev ni då som ett par, vad blev din,
alltså det var ju, kom det människor? De få gånger ska jag säga, det var väldigt sällan, men kom det någon gång människor som inte var församlingsmedlemmar utan vanligt folk om man säger så, då spelade vi ju ett spel där vi var ett normalt par som hade allting, som allting funkade och försökte hålla uppe liksom, vilket ju var jobbigt. Men däremot om det kom, om församlingsmedlemmar kom, då funkar inte vi som en vanlig familj.
Visste medlemmarna om att du var fel?
Ja, så småningom. I början försökte man ju täcka det liksom från alla håll, att det inte skulle synas. Jag var ju dessutom pastor och till att börja med innan jag fick sluta som det. Och det skulle ju, så då skyddade man ju det, att det skulle inte synas utåt. Men så småningom så blev det uppenbart för alla. Jag menar, från att sitta längst fram bland pastorerna på mötena till att sitta längst bak och försöka gömma sig. Det är ganska uppenbart liksom vad som har hänt.
Det var någonting. Även så på församlingsmötena. Ja.
Så så småningom så visste nog de flesta mer eller mindre i alla fall. Liksom. Nej, men jag kan ta ett exempel. Jag vet att det var en gång som då Peter skulle ha ett gäng med sig hem. Jag fick inte vara med. Man kom med mat och skulle fixa. Jag fick visa lite i köket hur det skulle funka. Sen fick jag gå upp på övervåningen för jag skulle inte vara med. Och det här var både ungdomar och det var vuxna. Det är så förnedrande att i sitt eget hem inte få vara välkommen när man ska ha människor där utan att man får gå undan. Och ännu mer förnedrande när det är ungdomar som på något sätt, jag som vuxen, inte liksom får... jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag tror
det behövs inte beskrivas. Det kan.
Och då gick jag upp, fick jag gå upp på övervåningen och hörde hur de... Och jag kommer ihåg att det var fint väder och jag tänkte jag ville ha frisk luft för det. Så vi höll på att bygga balkong, men vi hade inte gjort balkongdörren än, utan bara liksom, så jag hoppade ut genom ett fönster och så satte jag mig bara för att få lite frisk luft där ute. Men då såg jag en av kvinnorna som var, vi hade en studsmatta ute på i trädgården som hon hoppade. Så då såg jag henne komma upp och då var jag ju rädd, så då gick jag in igen att inte hon skulle se mig sitta där, för att jag ville liksom... Det är så sjukt hur man var så tillintetgjord. Ja, men och sen så hur jag la mig i sängen och tittade på tv, tittade på en film. Jag vet att egentligen skulle inte jag titta på film, för jag skulle ju bara inte göra något som var roligt. Och det var egoistiskt att titta på film till och med. Men jag kunde inte lyssna, jag ville inte höra ljuden där nere från, utan jag ville dränka dem med ljudet från filmen.
Och det ljud som hördes nerifrån, vad var det?
Ja, det var ju skratt och glam och man hade roligt där nere helt enkelt.
De hade roligt.
Ja. Och det är en berättelse bara liksom så, men ganska talande för hur det var.
Ja, jag har hört liknande berättelser och
tyvärr har du det.
Ja, och jag tackar dig för den här smärtsamma historien och även för att du har försökt beskriva hur det kan ha känts för dem som var underställda dig, att de kan ha känt sig ignorerade som att de fick slava för dig och din man och så vidare.
Ja.
Innan vi slutar så tänkte jag så här, du ska få en sak av mig.
Jaha. Kan vi se? kommer nu för någonting? Åh, oh, tack! Ja, för er som inte ser då som jag gör, så har jag fått en bok av Rigmor. Och det är alltså den nya boken som heter Knutby, som är skriven av Jonas Bonnier. Tack! Och den här ska vi läsa, eller hur Rigmor?
Ja, det var min tanke. Ja. Att eftersom jag har lyssnat på Jonas Bonnier på tv, och han, om jag fattar rätt, så har han försökt att tänka sig in i hur Knutby kunde bli Knutbysekten. Mm. Hur Knutby Philadelphia kunde bli en Knutbysekt. Och då tänkte jag så här, att vi i ett senare avsnitt kan vi jämföra vad du har upplevt med hur han tänkte sig.
Mm. Väldigt intressant. Ja. Det tycker jag vi ska göra.
Det är tydligen
göra.
På tal att det kan bli en tv-serie också om det. Så då
får vi se om det är, ja. Nu är det, som jag förstått, en fiktion som sagt. Men ja, det kan vi se vad, om man har, ja, en roman. Precis.
Vi jämför romanen, fiktionen med verkligheten.
Med verkligheten, ja. Ha, ska vi stanna där idag?
Det gör vi.
Gör så ses vi nästa vecka. Tack för idag, Rigmor.
Tack själv.
Hej.
Ett tillägg. Vi har sökt tidigare pastorerna som med deras tidigare namn, Åsa Waldau och Urban Fält, via deras respektive advokat för att ge dem möjlighet att bemöta det som sägs i poddavsnittet. Vi har ännu inte fått något svar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.